Varmt välkommen ska det vara till Toto Balotto. Fan, nu blev jag sugen att inleda som Wille Bäckström igen.
Ja, då säger vi varmt, varmt välkomna till Toto Balotto.
Och jag fick känslan hockey-toto, skulle säga. Så vi pratade om det precis här innan. Jaha,
ja, ja. Nej. Det är måndag den 9 maj 2022. Jag har studs i dojan, men jag tog också emot deppigt jävla dödsbesked här för någon timme sedan. Bengt Bengan Johansson har gått ur tiden. Den största handbollsledare Svea rike någonsin haft. Och någon som, hur man än vrider och vänder på det, präglade ens uppväxt.
Mm. Det har han gjort på alla sätt. Alltså 90-talet för mig var ju väldigt mycket så här sport. Man kollar på allt.
Sportspegeln var ju liksom,
ja, men det var tennis, det var
längdskidor.
Även exakt. Det var Gio Wallner och pingpong. Och så självklart så var det ju Bengan Boys. Ja.
Kim, och medan Thomas fortsätter här, lägg in Sportspegelns vignett. Ja.
Ja, men vi var så bra och vi gick så långt i mästerskapen i idrotter som jag tyckte var väldigt roliga. Och sen så då tennisen, det är ett sorgeämne egentligen ur ett svenskt perspektiv. När man sitter där och jobbar Elias Ymer i första omgången av australienska. Det är inte jättekul. Det är, och sen fick jag en rapport då från tennisen att du vet, alla tennistränare försvinner ju nu till padden.
Okay.
Du vet, det är så enkelt att bara hämta in pengar för massa rika folk. Du vet, Vikingsson ska ha speciallektioner och så tar de 2 lax svart i timmen.
Ja.
Alltså tennisen, den är på väg att försvinna i Sverige.
Vi brukar ju prata om de tydligaste vårtecknena som finns i Sverige.
Padden
alltså. Ja, men Champions League, Champions League återstartar. Det är det första. En gång i tiden så låg ju alltid tips-SM kring stryktipset också i den tiden. Så då var det också så här, men det är ett riktigt vårtecken. När man lägger ner tips-SM i tredje veckan, då vet man att då börjar det närma sig. Så har man den allsvenska premiären, också en klassiker.
Och sen var Iber på de italienska arenorna. Stort vårtecken för mig.
Verkligen. Första gången man ser en barkaka på 15-fighten i Italien. Men sen så sa vi här innan sändning också, när du berättade om säsongsavslutningen här för Hockeytotto, att hockey-VM, sista stora vårtecknet, då vet man att nu är våren i full blom. Det är nästan försommar. Vet du vad det riktigt, riktigt tydliga sommartecknet är? Det är ju när Elias Ymer åker i Båstad. Andra omgången.
Ja, du vet, nu
är det smällsommar.
Nu är det smällsommar. Ja, men tillbaka till Bengan så. Vi pratade ju om man management och Carlo Ancelotti och andra stora ledare där ute i fotbollen. Så är han kanske, eller borde vara, den största inspirationskällan till många svenska ledare. För sättet som han liksom fick det där handbollslandslaget att flyga. Och att maximera under de mest pressade situationerna. Och att han bara liksom kunde kliva ifrån. För det är väl det som är Bengans ledarskap. Att han kunde bara låta Frändesjö och gänget sköta snacket själva när det var timeouter och sådär.
Att du ändå drar upp Frändesjö.
Nej, jag kände att jag tog fel gubbe där. Alltså, får för mycket kväll i sammanhanget. Stefan Löfgren, definitivt. Staffan Olsson.
Jubbo.
Jubbo.
Ola Lindgren.
Exakt. Nej, men just där.
Slangen för fan.
Ja, slangen. Man har ju några anekdoter där på slangen från folk som har träffat honom vid pissoarer. Jag har fått det från flera olika.
Slangen har man fan träffat vid pissoarerna.
Ja.
Plura träffar man över borden. Slangen träffar man vid pissoarerna.
Exakt. Nej, men jag har en jävla respekt för de här linjespelarna. Att de liksom lever ett helt idrottsliv. Bara stå där och fånga in bollar och bara lägga
få
sig.
Få så jävla mycket stryk.
Bara få stryk liksom.
Pressar kroppen.
Ja.
Det är märkligt alltså, hur få nyckelben som går på linje.
De är väl bara så jävla starka. De har så mycket muskler runt det där nyckelbenen så går det inte att ta av skiten.
Ja. Men jag skulle bara vilja höra dig resonera lite mer kring just liknelserna med Carlo Ancelotti och man management. För att min uppfattning om Bengan och den tiden av svensk elitidrott var ju verkligen att han var ju en produkt och kanske faktiskt ansiktet utåt för liksom det kollektiva, laget före jaget, alla behandlas lika.
Men Tommy bara... Söderberg-skolan.
Absolut, och jag säger bara att så här, jag har den största respekt för både liksom den man-management-del av tränaregenskaper som höjs till skyarna idag. Men den är ju också väldigt liksom individanpassad och man behandlar spelare olika. Och jag kommer ihåg vilken jävla vattendelare det var och ett paradigmskifte det var i Sverige när Erik Hamrén på riktigt började liksom konkret prata i termer om att vi kan inte behandla alla spelare lika. Nej. Zlatan, han behöver särbehandlas. Det är inget konstigt, så här har det gått till på den här nivån i väldigt, väldigt precis, många år. Precis. Men vi som svenskar hade ju svårt att liksom acceptera det. Just på grund av Bengan Boys, Tommy Svensson, sedermera Tommy Söderberg och Lasse Lagerbäcks landslag. Vi var ju alltså jag i alla fall är uppvuxen i en svensk landslagskultur där alla är lika mycket värda.
Ja, gubbe 19, bygger den på då?
Gubbe 19 ska ju behandlas exakt likadan som gubbe 1.
Ja, men och den bygger ju på den svenska kulturen.
Precis, och jag menar bara att det är inte så mycket man-management för mig i mitt huvud.
Och han hade säkert man-management också, men han behöver inte hantera stora egon på samma sätt som Carlo Ancelotti behöver hantera och ta ner stora egon för att få ihop gruppen. Och det är jävligt få tränare som kan hantera världsstjärnor på den absoluta toppen av fotbollen. Mm. Och alla kommer från olika kulturer, men det är mycket mer medelhavskultur. Och framförallt så är det väldigt långt ifrån den svenska kulturen. Därför hade förmodligen Bengan aldrig lyckats som Real Madrids tränare om han nu var duktig på fotboll. Ja, men är du med? Det ledarskapet hade ju aldrig, det hade aldrig lirat. Men det är den svenska kulturen och då måste man ju anpassa sitt ledarskap till det. Och det är ju byggt utifrån det också. Och alla de här spelarna är ju födda och uppvuxna i den ledarskapskulturen också.
Samtidigt så nu när jag smakar på det, när jag känner lite lätt på det, ja, så sammanföll ju liksom Bengan Johanssons tack för sig i det svenska handbollslandslaget med att Florentino Perez växlade upp sitt Galacticos-bygge. Hade han där och då tagit Bengan, då hade det eventuellt kunnat sluta med de där 3, 4, 5 Champions League-bucklorna och världsherraväldet som Florentino nog trodde att det skulle göra. Det blev ju bara en Champions League-buckla, och det ska vi komma ihåg, det var ju innan Beckham, det var innan Ronaldo. Så att jag menar, om vi dessutom adderar de ganska få ligatitlar som togs, så blev ju hela Galacticos-eran ett titelmässigt misslyckande. Ja. Jag vill ändå känna när jag tänker på det att om Bengan hade klivit in där och behandlat...
Du ser ingen kulturkrock riktigt.
Behandlat Zidane, Figo, Raul, Beckham och Ronaldo. Men
du vet
precis som Raul Bravo och Javier Portillo.
Men det brukar ju beskrivas av spelarna när
vi har berövats en av de största dominanserna i fotbollshistorien.
Kanske. Men när Zinedine Zidane går in i omklädningsrummet och alla bara wow, är tysta. Alla bara tittar upp på honom. Jag vet inte om han har fått samma reaktion av de här spelarna som Zidane fick när han gick in i omklädningsrummet. Wow. Här kommer Bengan. Även om vi tycker att han borde självklart föräras med den respekten. Och sen tror jag eventuellt att vi skulle ha ett språkligt problem.
Ja, det är väl känslan. Absolut.
Och vad tänker du på när det kommer in ledare från andra länder? Då inte italienskt, franskt eller spansktaliga, kanske portugiska också. Utan då England tänker jag kanske framförallt på. Det var ju två engelska tränare som kommit in och förändrat hela den spanska fotbollen. Och den största av dem alla hade vi ju i... Fan vad han...
Jag tänker att du tänker på David Moyes.
Ja, men David Moyes såklart.
Och han är väl innan någon börjar knacka på något jävla mejl. Han är väl skotte. Så att britt är väl rätt fitbit term. Nej, men där har du ju att han hade på frågan då hur väl han känner till sitt lag. Han har sett dem träna uno, dos, tres, cuatro times.
They have been training with me. Dos, tres, cuatro times.
I aramendi!
People like Cruz and Ramos and, you know, aramendi.
Sen så var det ju givetvis episkt när Gary Neville gjorde en snabb volta som handplockad tränare till Valencia.
Ah, missade jag ju.
Men du tänker väl förmodligen på Tony Adams.
Visar jag med händerna hur han kör.
När han tog på sig också lilla västen.
Ja.
Och jag tror när han stod och matchcoachade någon match så fångade en kamera hur Isco på bänken beställde en Cola Light av kyparen. Det var så jävla starkt.
Una Coca Light. Por favor.
Så jävla roligt. Så satans roligt faktiskt. Ja, det slås man ju varje gång av när man är i Spanien. Hur många britter som har lämnat de brittiska öarna, parkerat i England, men anammat precis 0,0.
Parkerat i Spanien.
Alltså parkerat i Spanien. Ja. Öppnat upp en liksom brittsylta. Det är stout och det är baked beans och det är St. Patrick's Day och det visas bara liksom brittboll. Och så är det 0,0 av den spanska eller mediterranska eller iberiska kulturen. Språket existerar inte, utan det är liksom det är väl typ no habla español. Det är väl den enda frasen de kan liksom lära sig.
Om man någon gång ska gå och äta någon tapas så blir det en salmón de mercado som beställs in.
Ja. Vila i frid, Bengan.
Absolut, det, vila i frid.
Jag skrev på Twitter att man
är vår största ledare för ett lag som vi har haft.
Alltså, up there. Absolut. Mm. Absolut.
Jag hittar ingen motsvarighet i alla fall så här på rak arm.
Nej, men det finns ju ingen motsvarighet, rätta mig om jag har fel, Mr. Hockey. Mm. Alltså, som har under en lika lång tid varit framgångsrik. De svenska förbundskaptenerna i hockeybåset kring Tre Kronor har ju plockat ett OS-guld här och ett VM-guld där, men det har ju många gånger varit olika förbundskaptener som har lyckats med bedriften.
Alltså så här, Bengan, han går ju ändå in och gör gurkburken och liksom är smart och tänker till och liksom vinner matcher med sin taktik. Så, lite respekt för hockeycoacherna. Det är bara in och tugga puckgubbar. Så ner med puck även i sargen.
Svåraste som finns är att leda med 3-0.
Ja, men det
ska
är
det inte kunna vara.
Det finns ju faktiskt ingen annan sport där tränarna är, där det är så mycket klyschor ska jag säga, i hela sporten som i hockeyn.
Ja,
har jag lärt mig nu under ett år snart.
Nej, men det är ju, alltså, det är ju bara de tre lagsporterna som vi har historiskt varit starka i. Jag menar, basketen är inte där.
Jo, man kan ju inte ta upp en förbundskapten för friidrottslandslaget heller.
Nej, såklart
de
inte.
De ska ju bara organisera resan typ. Nej, men det går inte. Det är mycket individuell träning och sådär.
I övrigt så är det individuella sporter.
Ja, det är individuella sporter.
Så att, nej, det är väl rimligt att bolla upp Bengan som den största
vi
haft.
Jag tycker vi säger det här nu. Han är den största vi har haft.
Och det fanns ju ingen man unnade det där jävla OS-guldet. Alltså, det har pratats om den där jävla Champions kring Zlatan. Mm. Men frågan är om inte herrlandslagets OS-guld i handboll var liksom en ännu större tydligare jävla evighetsjakt. Mm. För det kommer jag ihåg. 92 så blir det ju silver i finalen och då var jag för ung. Men 96 så minns jag hur det var liksom revanschsnack. Nu är det dags. Och så slutar det med silver igen. Och 4 år senare i Aten. Tredje raka finalen. Nu ska det väl ändå gå. Torsk igen.
Mm. Så har ju vunnit VM däremellan. Och sådär.
Ja.
Vann ju Globen. Det var VM, var det EM? Nej, det var VM.
Det var väl EM.
Ja, det kanske
2002,
var
igen. När Staffan Olsson kliver fram. Och
regnade guld från taket.
Ja, det var otroligt. Alltså. Det var otroligt.
Jag var trött på Staffan Olssons kastarm på slutet.
Vinst varje gång.
Ja, jag var ändå trött på den. Det sjuka var att han kastade inte så jättehårt, om man ska vara ärlig. Alltså, när ryssarna
kom. Nej, men det var ju bara att han hoppade, han kom med det där stripiga.
Inte så högt heller.
Men han hoppade, han kom med det där stripiga håret, hålögd. Så kommer en jävla grottmänniska och bara vevar och bara smäller i nätet. Han bryter liksom alla lagar för vad en elitidrottsman är.
Nej, men
alltså,
ingen annan elitidrottsman har ju varit så nära i bilden av honom att sätta sig och ta en Marlboro röd på bänken efter alltså, mellan också någon som står och håller en igång, för de spelar i försvar och anfall och sådär, ut i försvar, in,
jävla, så jävla mäktigt med sig som hålls igång.
Ja.
Nej, men återigen, vila i frid Bengt Bengan Johansson, den största vi haft.
Ja.
Med det sagt så kanske det har blivit dags för dig att plocka ner fotbollshelgen som varit i och med ett svep.
Så är det. Vi är sponsrade av Heineken 00 alkoholfri. Heinekens 00 som är så god i dessa vårtider. Och det är tider som både vi och Heineken älskar. Varför säger jag det? Jo, det stundar Champions League-final. Och ni vet ju om, Heineken 00 är ju med och sponsrar världens fetaste klubblagsturnering. Och jag blickar framåt mot sommarens mäktiga mästerskap för damerna. Och de är med och sponsrar mästerskapet borta på de brittiska öarna. Det kommer bli fantastiskt. Vi kommer ha in det på Toto 5 också. Vi kommer ha in föravsnitt och en massa kring de här matcherna. Vi kommer också ha feta tävlingar som ni snart kommer se. Men jag tänker att huvudbudskapet idag är att testa en Heineken 00 i vårsolen. Den släcker törsten. Den är otroligt god om ni frågar mig. Den absolut godaste alkoholfria ölen som finns där ute. Men vilken rafflande helg, vilken dramatik, om man påminns vilken otrolig anledning till fortsatt liv fotbollen som enskild företeelse ändå är. Jag tänker på dramatiska bottenstrider, enskilda klubbars poängrekord, Europajakten och titeldrömmar som antingen ska dö eller infrias. Och just det där med döden upplevde vi nog i Liverpool i helgen, där Spurs kom och utnyttjade hemmalagets något ansträngda matchschema. Och samtidigt som Liverpool sa arrivederci kunde City segla mot ytterligare en triumf under Pep Guardiola. Vilken otrolig tränare han är ändå, Pepsi. Poängen som Spurs fick med sig visade sig dock inte vara vattenvärd. Eller, det måste vi ändå ta för givet eftersom Arsenal slog Leeds med 2-1. Ett Leeds som i och med förlusten fortsatt lever extremt farligt på tredjeplatsen från slutet alltså. I Europaklungan händer inte mycket, men däremot spetsas allt till kring konferensen och ligan mellan Manchester United och West Ham. Vad är det som har hänt då? Jo, ett symboliskt tungt 0-4 mot Potters Brighton samtidigt som West Ham manglade championship-klara Norwich med samma siffror. Och på tal om bottenstrid så tog Everton monströst viktiga 3 poäng i bortamötet mot Leicester, på tal om att utnyttja trötta ben hörni. Men det lever där nere. Leeds, Burnley eller Everton. United till konferensen. Även om allt annat känns klart så blir det spänning in i det engelska brunkaklet. Och på tal om brunt, i den spanska Bayern står det mellan Mallis, Dani Larssons gamla Granada och Cadiz. En ska bort. Det blir också spansk strid om konferensen kontra league. Villarreal eller Real Sociedad har valt att döma. Annars är det mest placeringsordning utan någon vidare spänning nere i läsplandet. Kommer ni ihåg guggesnack om Nice? Visst blev man lite kär. Jag fick i alla fall pirr både här och där. Och ikväll när ni ännu inte har någonting vettigt att göra så är det bara att ratta in matchen mot Saint-Étienne och kasta getögat på parallellfighten Nantes-Rennes, där bortalaget är med Nice i racet om Europaplatser just. Blir det enkelt? Sannoliken inte. Saint-Étienne behöver poäng för att inte ryka ner i just dö. Just ja. Lig dö. Vi gratulerar Cremonese. Ja, det är Cremonese. Gianluca Di Marzios Cremonese. Är Moni Cremoneses största USP? Ja, vi ska leta. Jag ska nog kunna hitta 5 eller 10 eller någonting USPar. På Cremonas stolthet var det lider. Och Lecce, ja. Ledd av Massimo Coda, dundergubben. Och med Björkengren på plan när Via del Mar exploderade i Serie A-känslor. Så fint med Salerno Sol återigen i högsta ligan. Nog med dö eller B för nu, men vi kommer tillbaka. I Serie A-toppen såg det ut som att Inter skulle stå för en episk invikning av både pitt och pung, men Lautaro Martinez löste seger och fortsatt stenhård kamp om Lo Scudetto. För även om Milan åkte på baklängesmål mot Fatal Verona och många i det äldre gardet milanister nog började fingra på just pung, men även Chili och korstecken, så löste man det till slut. Tonali, Serie B. Och Leao, wow! För ikväll åker vi. Konferens, lig eller ingenting alls. Ett lag ska bli rejält besviket den 22 maj. Och känslan är ju fläskig på att det blir Fiorentina. Nåja, Fiorentina-Roma ikväll. Koreografi utlovas. Borja Valero ska tackas av. Maxad Artemio Franchi, 3000 Roma-supportar. Ja, men kom då, Guggis! Va? Ska jag stryka eller smäll på truten? Ska vi ta det till gatan eller, Gugge? Ja, men först avslutar vi det här. Toto Balotto ska göra. Salernitana hade mer eller mindre flytt och skakat av sig jägarna bakom. Sedan kom ett av Cagliari och nu lever det. För Salernitana, för Cagliari och för Mimmo fucking Crescito. Genoa har också puls, även om den är jävligt svag. Tillbaka till tyska dö. Zweite alltså. HSV. Die Hansastadt Hannover fick smaka på de Rothosens urkraft och med en liten omgång kvar är det Hamburg och Darmstadt på 57, fuck Bremen på 60, alla till Rostock eller till Bremen, fuck Bremen och bara studsa rätt in i Regensburg i klacken. Regensburg, är inte det Pölers jävla dassgäng? Pöler, vi behöver dig! Pöler Kikazo! Aufwachen unser Freund! Aufwachen! Vi brauchen einen Gewinn! Larva om du lever, gubben! Larmen sie bitte, Pölser Pöler! Toto Balotto är sponsrad av Frilans Finans. Det är Sveriges största egenanställningsföretag som gör det möjligt för människor att fakturera utan eget företag. Ni är med på vad jag menar här. Egenanställning innebär ju att du som privatperson utför ett uppdrag och sen så fakturerar uppdragsgivaren utan att ha F-skatt. Så man slipper allt mankemang med bokföring och moms och skatt och allt vad det är med det. Supersmidigt. Hur som helst, för några veckor sedan så pratade vi om dem på vår Instagram och så gjorde vi samma veva en liten undersökning bland er, alltså bland våra lyssnare. Och så ställde vi frågan om de var nyfikna på frilanslivet eller inte. Och majoriteten av er svarade ja. Och det är jäkligt kul att se att så många är nyfikna på frilanslivet. Och för mig som har varit frilansare länge så är det ju fullt förståeligt. Det är en lockande tanke att vara sin egen chef såklart. Och går du i tanken om att du vill pröva på att göra din egen grej, att vara kreativ och verkligen satsa på det, ja men då är det klart att du ska testa det här utan en massa krångel. Det är väldigt enkelt och det gäller faktiskt även dig som redan fakturerar på kontinuerlig basis. Exakt vad du jobbar med, exakt vad som är din grej, det spelar egentligen ingen roll. Du kan vara egenanställd som både IT-utvecklare, städare, skribent eller ja, vad vet jag, det kanske finns någon DJ som lyssnar på oss. Alla kan spara tid och göra något roligare än att sitta med en massa pappersarbete. Du är dessutom försäkrad via Frilansfinans och har tillgång till deras personliga rådgivning, sånt är viktigt, när du behöver extra hjälp. Det kallar jag i alla fall jag tryggt och enkelt. Gå in på frilansfinans.se. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Detta inslag är i samarbete med Swedish Match och Håll Sverige Rent. Jag tror att det handlar om ett ryggmärgsbeteende. Alltså man har ju en massa gamla ovanor som bara ja, fortsätter att vara ovanor och så gör man ingenting åt dem. Vad tänker jag på? Jo, jag tänker på snuset. Det är väldigt enkelt att bara kasta ut snuset, men det är faktiskt lika enkelt att låta bli. Och Swedish Match har tillsammans med Håll Sverige Rent tagit fram kampanjen Tack för att du slänger snuset i soporna. Och den syftar såklart då till att informera och påminna snusare om att förbrukade snusbriller, ja, de hör hemma i soptunnan och ingen annanstans. För även om snuset är helt nedbrytbart, för det tänker jag att många kanske har invändningar kring när de lyssnar på det här, så är faktiskt inte snuspappret det. Sen så kan jag tycka att det är lite fräschare med en snusfri gata än en gata full med priller. Så på Tack för att du slänger snuset i soporna finns mer information om hur vi tillsammans kan minska nedskräpningen och jag hoppas att vi kan göra det ordentligt. Så gå in på Tack för att du slänger snuset i soporna.nu.
Är inte Regensburg hans lagare? Jag har gått helt snett på det här.
Pölers?
Ja.
Han håller väl på Dortmund?
Han håller
på Bayern München.
Jo, men han har ju ett så här, lag från han bodde. Han var ju inhyst i en tysk familj. Fan, när han bodde där. Också så jävla pöler att bo hos en familj när han ska bo i Tyskland.
Fan att det ska vara så jävla många matcher man ska både jobba med och följa. Och...
Vem fan är det som städar på det här jävla stället?
Nu blev det ju finalavancemang för Roma. Conference League-final i Tirana mot stolta jävla Feyenoord.
Otrolig match. I ja. En otrolig stad vad jag har hört, inte varit i Tirana.
Jag har varit i Tirana, fem plus stad.
Det är det, eller hur? Ja, jättefin och berg runt och sådär. Stad. De billigt, albanska folk, bergen.
Det är inte billigt, trevligt folk, utan det är billigt, det är trevligt folk. Alltså det är god mat. Nej, jag älskar Tirana. Men det är ju liksom, det är så jävla mycket som händer hela tiden. Dagen efter är det ju cupfinal och vi har bokat ponne och alltså det skiter ju sig. På du skiter sig allt för Ghana och det är samma sak här. Jag vill ju föreslå att du och jag bara ska släppa allt och pipa ner till Rostock på söndag. Men det är liksom, det är Serie A-upplösning, det är dubbelmatch i fotbollssöndag i Europa. Liksom, det går inte att få ihop det. Man behöver klona sig själv, klyva sig själv på 3 och 4 ställen.
Vem brukar romantisera de albanska bergen? Christian Borrell. Om man åker en kvart från nämnda Lecce och det är en klar dag, då kan man se över det Adriatiska havet, de albanska bergen. Och så kan man drömma sig bort till Tirana.
Ja.
Man sitter där i Otranto med förslagsvis då som Pantaleo Corvino hade gjort, som han har sagt flera gånger, äta 3 kilo kotse. För det är det han gör när han äter musslor. 3 kilo. 3 nät.
Det syns.
Det syns.
När man,
även om det är bra proteiner.
Såg Corvino här i helgen när Lecce firade. Ja, han såg pigg ut, men...
Jag tror det är 3 bypass på honom.
Det här är ingen rivstart.
Nej. Nej, men han alltså, är så jävla pigg för att han får frågan om...
Det är väl hans rivstart. Ja, ännu en bypass.
Men han har ju hittat så jävla många fotbollsspelare som har blivit stora.
Ska vi köra en rivstart februari? Ny bypass.
Gå från 3 kilo till 1 kilo musslor. Nej, men han har hittat stora spelare. Vucinic som du gillar. Chevanton. Nu nämner jag spelare som våra Premier League-följare kanske bara liksom viftar bort. Men Jovetic och så vidare och så vidare. Ja, men, Vlahovic. Fucking Vlahovic är ju Pantaleo Corvino också. Men då sa han, jag kommer hitta bättre spelare än Vlahovic. Jag är långt ifrån klar. Så att han lever och en av historiens bästa italienska sportchefer kommer tillbaka till Serie A. Maxat.
Ja, men det är underbart. Och som du nämnde där så är ju även Cremonese klara. Lite kul med tanke på vårt väldigt, väldigt uppskattade avsnitt om Serie B för några år sedan. När ett lag, vad var det? Uteslöts på grund av någon strulig ekonomi, va?
Ja.
Och så skulle de då,
hur man skulle lösa det.
Hur de skulle lösa det. Ja, ett lag får stå över och vila varje omgång. Och då pratade vi om Cremonese som det deppigaste gänget av dem alla. Ja. Nu alltså tillbaka i Serie A för första gången sedan 95-96 säsongen. Mm. Kan ju bli en härlig ny bekantskap för många av våra yngre lyssnare.
Mm.
Men det sagt då så kan vi väl bara fortsätta kring vårt kära Hamburg då som i Schweite inför den sista avslutande omgången parkerar på tredjeplatsen som i detta nu ger då kvalet uppåt. Så får vi se om det blir Stuttgart eller inte som står för motståndet. Det känns som att det har varit ett par kvalmöten mellan Hamburg och Stuttgart det senaste decenniet. Anywho, det blir ju en jävla rysare i alla fall. Schalke och det pittiga Bremen ligger på direktplatserna.
Känslan är ju att Regensburg inte har mycket att komma med när de anländer Bremen fullsatt. Och de ska bara upp till Bundesliga.
Men så är det väl.
Om det nu är Pöles lag, det vet vi inte, så ställer vi allt hopp till honom och hans supporterkompisar.
Sorgliga Darmstadt närmast jagande också bakom HSV.
Kvalplatsen där är ju spännande.
Ja, och precis.
Det nämnde jag ju faktiskt inte. Jag tog ju upp allting, men inte den tyska liksom, bottenstriden och så. Det kanske vi bara kan nämna lite i förbifarten så här nu, hur det ser ut i den tyska ligan. För det är lite dramatik där i botten. Så ligger Stuttgart på 30 poäng, Hertha Berlin 3 poäng före och Bielefeld bakom. Det ser ut att bli Stuttgart för det laget som kommer trea i Zweite.
Ja, nej men alltså det kommer ju handla om Stuttgart eller Hertha.
Det är bara en omgång kvar.
Exakt. Stuttgart eller Hertha får ju kvala.
Just det.
Så är det inte svårare än så.
Jag tror Kimpa Wirsén var och kollade på Hertha.
Mot Bayern igår. Det var ju jävligt starkt.
Ja, jag tror Kimpa Wirsén var och kollade på Berlin i helgen. Hertha.
Jaha.
Ja, fick någon bild där. Alltså, jag vet att han varit i Berlin.
Var det torsk?
Eller var han på Union Berlin kanske?
Ja, kanske.
De ligger där uppe och slåss om en Europa League-plats, vilket är helt otroligt.
Verkligen.
Ja, det är Bayern Dortmund, Leverkusen och Leipzig 1-2-3-4. Freiburg med lillhänget inför sista omgången på 55, 2 poäng bakom Leipzig. Och sen då Union Berlin. Det är Köln som eventuellt skulle kunna gå.
Mm. Precis. Jag tycker vi släpper kadetterna för nu. Kan väl bara kul, jag vet inte om du såg det efter Romas finalavancemang, Mourinhos presskonferens när han sa when you win the semifinal it entitles you to do a final if you not get sacked before the final. Och det var ju en passning då tillbaka till Tottenham när han tog Spurs till ligacupfinal men fick sparken precis innan ligacupfinalen.
Det är kul.
Det var jävligt roligt.
Of course a semifinal gives you the right to play a final if you are not sacked before the final.
Men helvete vilken jävla, alltså, vi brukar ju inte prata torsdagsbollen i måndagstutto, men vilken jävla inramning det var på Olympico alltså. Ja. Det var,
men det var bland det värsta jag sett på 10 år alltså. Det var också i Frankfurt.
Ja, absolut.
Alltså båda matcherna, men ändå.
Och på tal liksom bara om David Moyes, som vi nämnde tidigare i avsnittet, såg du hans jävla hjärnblödning mot lilla bollflickan?
Ja, vad var det?
Eller alltså, om det var en långhårig bollpojke. Henrik Strömblad kändes svajig i sin könsbedömning där, när han kommenterade. Men det var ju ett alltså, total stroke av Moyes, som alltså i då frustration i slutet av matchen vill ha bollen, får bollen istället för att då kasta den till en av sina spelare som kan sätta igång spelet med ett inkast, så väljer han att dra en riktig jävla liksom stenhård volley mot den här lilla bollkallen på 3-4 meters avstånd. Mm. Alltså det är ett sånt jävla psykbryt.
Ja, ja.
Nej, det är supergulasch. Ja. Sen så kan jag ju tycka att liksom de som säger han måste bort nu. Mm. Han kan inte vara kvar som tränare för West Ham. Det känns ju i magen lite liksom överilat. Nej, och förhastat. Och lite för liksom stora konsekvenser för att man gjort det. Men han får ju be om ursäkt snyggare än vad han gjorde. Det var inte jätteångerfullt.
Han får en åthutning, han får gulasch i Toto Balotto. Nu går vi vidare. Mm. Ibland måste man faktiskt också gå vidare.
Det var i alla fall ryska inramningar på några av de där semifinalerna.
Ja, ja. Och för alla som är så här, ja, men man saknar cupvinnarkuppen.
Rejäl körning i Marseille var det ju också inför semin mot Feyenoord.
Det var det sannoliken.
Bra drag på velodromen. Så ja. Att, jävla lyckad vår för inte bara Champions League då, med Real Madrid som ånglok i dramat.
De europeiska kupparna lever, det är kul.
Absolut.
Och jag, man är ju verkligen, det pratade vi om sist, men man kan ju bara slå fast det ytterligare en gång, att man har ju verkligen omfamnat konferensen.
Mm.
Den är otrolig.
Kontinentalen.
Ja.
Absolut. Och som du var inne på då, ikväll då, Toto Valotto-derbyt på Artemio Franchi, Fiorentina mot Roma. Lazio har ju gjort sitt. Atalanta ligger och guppar med där också, så att förloraren ikväll får ju lite halvjobbigt här inför de två sista omgångarna att lösa uppsatta mål. Blir fint. Blir fint. Vi tror väl på en målrik tillställning i alla fall. Mm. Men du, jag tänker också att jag kort bara vill summera de allsvenska rubrikerna från helgen. Ja, för att det har ju spetsat till sig, inte bara på planen. Bayern har tappat 5 poäng de senaste 2 matcherna här. Det blev kryss med lite mersmak mot Malmö för en vecka sedan. Och sen så igår då kom första förlusten. En asfaltering var det från Henka Rydströms Kalmar. Gick på knock i första halvlek och jag tyckte det var kul. Jag vet inte om det var disco eller om det var lyr.
Ja, det är ju någon av de två. Det är de som var på plats, eller vad säger jag.
Någon av dem i alla fall la ut en bild på att Cifuentes samlade Bayern i en klunga, i en ring, direkt på slutvissla.
Vet du vad? Stopp här, 2 sekunder.
Ja.
Det har gått inflation i att samlas i ring i fotbollen. Alltså på ungdomsfotbollsplanerna, men det är overkligt alltså. Det ska samlas i ring hela jävla tiden. Något lag har gjort mål. Du vet, då ska det försvarande laget samlas i en ring. Alltså det pågår en jävla match här. Spela vidare.
Ja.
Men alltså, ha lite koll på den spaningen. Ja. Det är inte bara i ungdomsplanerna, men känn lite lätt på det.
Cifuente samlade i alla fall sitt manskap där i en ring. Antagligen för att, om jag ska bara liksom komma med en kvalificerad gissning, påminner dem om att hej gubbar, vi har 16 poäng. Vi är med, vi leder serien. Ingen panik här nu, ingen stress. Det är bara fortsätta jobba. Men jag såg någon fyndig liten rackare på Twitter då subtweetade den här bilden från då antingen lyr eller disco och bara skriva då citattecken från Cifuentes. Har någon av er spelat på gräs förut?
Det var kul.
Det tyckte jag var roligt. För att det, alltså, det kändes ju verkligen som att det var en stilstudie från Bayern igår. Att okej, vår fotboll som har varit väldigt, väldigt framgångsrik här hittills under 2022 under Martí Cifuentes har ju också funkat väldigt bra på konstgräs och inte minst då Tele2s plastmatta. Igår så jag tycker Kalmar var bättre på alla sätt och vis. Det var en överkörning.
Ja, jag ser inte emot. Och det visar väl liksom vad Kalmar kommer vara det här året också. Otroligt starka på hemmaplan. Inte minst då mot de utpräglade plastlagen.
Nej, verkligen. Jag tycker på det så ska man ha med sig att Malmö fortsätter...
Plastgräslagen, men det fattar ju alla.
Ja, men,
ja det fattar alla.
Det tror jag alla fattar. Ja. Jag tycker också att man ska ta av sig minihatten för Malmö som fortsätter hålla förlustnollan intakt trots alla skador. Och verkligen visade Mjällby att okej, åk och sno någon poäng här. Åk och vinn någon match där.
Men
ni kommer inte till stadion i Malmö och tror att det här ska bli någon jämn fotbollsmatch. Mm. Det var ju total dominans och solklara 2-0. Gnaget vinner för fjärde raka gången på Friends med 1-0. Och jag kan inte minnas senast ett lag inför nästa match var så i harmoni med ett resultat. Alltså man brukar ha en känsla för hur kommer matchen sluta? Men nu har ju liksom AIK har verkligen satt sig i ett läge där man känner ja, det blir 1-0. Mm. Alltså man går inte på vinst eller kryss eller förlust. Man går på resultat. Ah, ja. För det känns liksom, det känns som det mest logiska. Jag tycker att de stora rubrikerna i alla fall som kittlar mig efter den här matchen kommer ju dock inte från hemmalaget utan till att börja med Sorga, debut. Börjar han mullra igång?
Lite lätt, tyckte han såg bra ut från West Lounge. Tycker jag såg någonting där.
Ja. Jag vet inte riktigt. Men har du hängt med på den totalsprickan då mellan Micke Stare och Tobias Sana?
Ja, exakt.
Ett kapitel igår. Nytt V3 i brasan.
Ja, men exakt. Det ska vara någon situation i någon match där...
Ja, det var väl efter förlusten mot Kalmar i senaste hemmamatchen som det ska ha gått rejält hett till mellan Stare och Sana i omklädningsrummet. Okej. Okay. Ja, men att det här då ledde till att Sana hamnade på Stares shitlist får vi väl anta. Mm. Och efter matchen här mot AIK så var det någon som hade kommenterat på något Instagram-inlägg att bort med den där jävla idioten Stare.
Ja, men det var hårda ord.
Liksom. Ja, men så som ganska så svagbegåvade och IQ-befriade människor för sig på sociala medier numera. Man vet inte riktigt vart gränsen går i vad för ton man använder. Men då ska då Tobias Sana ha gillat den här kommentaren. Nu är det 2022.
Så att så här, när det är känslor så är det känslor. Alltså, ibland måste man också gå vidare från en kommentar på sociala medier.
Ja, absolut. Mm. Men i det här läget, från Sanas håll,
nej, men
så är liksom...
Nej, jag menar bara på tonen. Sådär. Ibland, ibland svämmar känslorna över. Men att han går in och likar
många gånger går ju också folk för långt. Mm.
Jag vet inte, kan Sana bara säga att jag har inte gjort det här. Det är någon som har fejkat det där. Så unlika och sen... Alltså, bara köra...
Hackat konto.
Någonting. Eller tror du att han står för det här?
Jag vet
alltså
inte.
I något slags samtal, eller har man ett samtal efter en like på en kommentar på Instagram?
Alltså,
händer i en klubb analys, när det där händer?
Min analys är att om man är beredd att trycka like på en sån kommentar i det tidevarv vi lever i. Jag menar Tobias Sana, om någon, vet ju hur mycket sociala medier spelar in i hur supportrar och media och hur rubriker styrs. Och då menar jag på hur det var när han då hade lämnat IFK Göteborg för Malmö och incidenten med den här hörnflaggan när han var tillbaka på Ullevi. Alltså, han har ju varit med i det här gamet ganska länge.
Jo.
Han kan inte liksom säga, jag vet inte riktigt vad jag tänkte på. Jag råkade komma. Han vet ju vad han gör. Mm. Och vet han vad han gör i det läget, då tror jag han också vet att det här är en irreparibel skada som har skett mellan honom och Stare.
Ja, men så här, jag är ändå osäker. Det skulle kunna vara fejkat. Det är en liten screen inspelning Och jag menar, så det skulle väl han kunna säga att det där inte jag har gjort, eller det var ett misstag, jag kom åt med tummen. Det finns väl många olika anledningar om han nu vill säga att han inte har gjort det och ändå komma undan med det.
Ja, vi kan väl i alla fall konstatera att Blåvitt, som inledde den här allsvenska säsongen så starkt med 3 raka segrar och att man kände att nu är de tillbaka, har
kommit ner på jorden.
Kommit ner på jorden, och Cirkus Blåvitt har börjat bjuda in till show för alla som vill titta på. Blytung seger för Sirius borta mot Varberg, men den kanske största snackisen av dem alla de senaste allsvenska dagarna, det var ju Diljen Utluss intervju med Kim Bergstrand efter Djurgårdens kryss mot Helsingborg i torsdags kväll. Jag var på resande fot, hade fullt fokus på Roma under torsdagskvällen, så att jag valde att inte ens ge mig in i det där. Jag tyckte det blev alldeles för stort. Det blåste för hårt kring det där. Och när väl allt kom omkring, vad var det egentligen som... Alltså, jag tyckte så här...
Jag tyckte det var en ganska dålig intervju för det första.
Jag såg att du skrev om det på sociala medier. Och jag tycker att liksom så här, jag tyckte det var bra av Diljen att säga som han gjorde. Bara för att markera att så här, man kan också svara.
Det har absolut noll problem med.
Så det var bra. Men jag har också noll problem med att Kim Bergstrand efter ännu ett surt poängtapp är lite grinkukig.
Nej, men så här, vi är alla olika typer av karaktärer. Någon är solig och härlig, Jürgen Klopp-typen. Någon
var solig liksom, han var efter krysset mot Spurs.
I'm sorry, I'm the wrong person for that. I don't like this kind of football. But that's my personal problem. I think they're world class and I think they should be do more for the game. Having a game against Liverpool and having 36-30% possession. But it's my problem. I cannot coach it. So that's why I cannot do it. So yes, world class players block all the balls. Really difficult. Atletico Madrid is doing it. So fine, they've won whatever in the past. Fine, absolutely fine. It's just I can't. So, but yes, I respect everything what they do, but it's not me.
Racka ner på fotbollen.
Exakt, han kan också vara en riktig surkuk. Men alla vet ju att det är Kims karaktär. Han är så, och han är så i sitt ledarskap på Kaknäs, men det har uppenbarligen gett Djurgården ett SM-guld också. Sen vet inte jag, man skulle kunna diskutera Kim och Tolle, kanske man ska säga, över tid. Hur länge ska den typen av tränare med det typen av ledarskapet vara i Djurgården? Men det får någon annan göra. Det jag kan för lite om det. Sen har inte jag följt med så mycket, förutom att jag liksom har skrattat lite som alla har gjort till den här intervjun han gjorde när han började referera till 30-talets Tyskland. Och sen är det någon som har gjort om den och så då filmat i något hus med massa gammal naziprylar liksom. Det är typ det jag har gjort och hört, att men han är lite grinig på Kaknäs sådär. Jag tyckte bara, precis som du säger, att det blev så jävla stort. Alltså jag tycker att det är härligt med olika typer av karaktärer. Jag gillar soliga typer, men jag kan också verkligen uppskatta en riktig jävla surkuk. Alla är olika. Och därför tycker jag att, när jag bara kollade på den här intervjun och såg alla reaktioner, för det var ganska kraftigt, så förstod jag inte hur det kunde bli så stort. Jag hade hört om den, jag såg alla reaktioner, sen kollade på och tänkte, shit, vad har han gjort nu? Och bara förstod ingenting.
Nej men jag menar, vi sitter väl alla här, du
alltså,
och jag,
ett, han är
och hur många som helst.
Och han har precis torskat. Det är ihop.
Kryssat.
Ja men torska 2 poäng, så ser väl han på det.
Jo.
Och det tillsammans liksom, skapar väl där i en intervju där det är liksom 2 stycken som inte lirar med varandra heller. Alltså samtalet börjar ju dåligt från första början. Man märker, här finns liksom ingen kemi i det här samtalet.
Nej.
Den har ingenstans att ta vägen, den här intervjun.
Nej, och jag menar, jag tror också att man ska påminna sig själv om att man förmodligen, för jag har gjort det, du har gjort det, nästan alla andra har gjort det. Vi har ju så många gånger önskat mer känslor. Mer äkta människor som är precis som du och jag och alla andra i elitfotbollen.
Ja.
Alltså det är väl det alla har sagt de senaste 10 åren. Ja, det har blivit så robotliknande och det är så avskärmat och det är så distanserat från oss vanliga människor.
Och mediatränat
och numera i spelarna och ledarna, det är bara klyschor och det är silencio stampa och det är sarg ut och ingen tycker någonting och ingen vågar säga någonting, för då drar vi upp det för, alltså, så här.
Här fick en, såg du matchen eller? Fick enorma proportioner.
Jo, men
och
här får vi ju då en aktiv, i det här, den här gången ledare, någon annan gång är det en spelare. Här får vi ändå en aktiv som svarar genuint känslostyrt. Som han då känner. Han ruttnar ju på Dilchen.
Och det behöver inte betyda att man ska gilla Kim.
Nej,
alltså man kan hata karaktären och gilla de soliga typerna. Jag gillar alla karaktärer, så råkar jag
sitter inte och känner Kimpa Bergström verkar vara en ruggigt mysig
gubbe. Vem vill du helst dela en flaska vin med från fotbollsvärlden? Kim Bergström. Det vill fan jag nu.
Spetsigt svar ändå. Det är ett spetsigt svar. Verkligen. Ja. Nej, men så att jag tycker det var bra av Dilchen att säga som han gjorde. För att bara belysa det alla vi som såg intervjun.
Och när jag sa att det var en dålig intervju så menade jag liksom från båda.
Kände att så här, ja. Fan, vad otrevlig han är. Ja. Det var ju det man kände. Ja, ja. Så då var det ju liksom,
men det i sig är ju uppfriskande och roligt.
Stringent av Dilchen att bara säga, vet du, då kan man svara så.
Ja.
Det går alldeles utmärkt.
Ja, men totalt sett så blev det ju en bra intervju. Det blev ju roligt att han sa som han sa och Dilchen sa som han sa. Mm. Så i slutändan så räddades ju faktiskt hela intervjun av den här situationen. Toto Valuto är sponsrade av Finnair. Och om ni frågar oss, det absolut bästa som har kommit ur Somi är just Finnair. Nu under våren har de introducerat sin nya ultrafräscha kabin för långdistansflighter och sin nya bekväma resklass, Premium Economy. Den nya kabinen finns tillgänglig via Business Class och Premium Economy, och det från den 11 maj på rutten mellan Arlanda och JFK i New York. Och det kanske är några som har fingrat på den resan. Många som vill göra resan till The Big Apple, och nu är det sannoliken dags. Jag kommer till vår rabattkod. Jag ska bara berätta lite kort om den här nya kabinen. Det finns wifi ombord, trådlös laddning, jajamensan, USB-uttag, check, anpassade förvaringsutrymmen för laptop, check, sprillans, spoilers, uppdaterat in-flight entertainment system, check, 18 och 13 tums skärmar, check. Men hur sugen blir man inte bara på att sätta sig på det där flyget bort till New York och bara pumpa wifi och spana in filmutbudet som finns på Finnairs plan. Rabattkoden vill jag komma till. Ja, nu får man med koden TOTOFINNAIR 400 kronor rabatt på varje ekonomibiljett och hela 1500 kronor rabatt på businessbiljetterna. Koden gäller mellan den 4 maj och den 18 maj, så det gäller att passa på. Ni som har fina på den här resan, drömresan till New York som ni har tänkt på, nu är det sannoliken dags. Res med Finnair. Det är bara att möta den tidiga sommaren i The Big Apple. Vi säger stort tack till Finnair som är med och sponsrar Toto Balotto.
Det var väl den allsvenska helgen i sitt koncentrat. Ska vi ta oss tillbaka ut i Europa och börja med det som dunkades ut här i morse kring Erling Haaland, såg du?
Igår såg jag det.
Ja, men då var väl Fjörtoft körde ju timglaset.
Okej.
Okay. Nu händer det snart grejer.
Jag tror så här, jag följer för mycket Fabrizio Romano och de här. Och han har ju liksom kört så här done deal, all set and ready. Och
men
så
har
så
du noterat angående Fabrizio Romano att det börjar rämna lite? Fler och fler börjar ruttna på att han liksom...
Twitchar?
Nej, att han tar... andra journalist, mindre journalister och nyhetsjägares scoop och bara liksom
gör till sina.
Så att jag har noterat att liksom,
jag tror
jag
han jobbar på det där sättet,
att vågen han... av att man ska liksom dra ner brallorna på Fabrizio Romano och påvisa vilken alltså,
ja, men storhetsvansinnet,
det är väl det värsta du kan göra i stand-up communityn, att sno någons skämt.
Ja.
Det är väl lite samma sak här. Är det någonting som får nyhetsjagande fotbollsjournalister att gå i taket, så är det när cred inte placeras där cred ska vara. Ingenting som gör dem så upprörda. Mm. Så att jag känner lite lätt på den spaningen. Folk börjar vända sig emot Fabrizio Romano.
Mm. Jag tror ju att Fabrizio Romano själv resonerar så att han skiter om någon har skrivit det. När han källor säger det, då skriver han det. Fast om någon har varit tidigare så borde han också referera till den. Är du med? Han har sina egna källor, och om någon skriver... Så i bladet börjar jag göra ganska mycket. Under vintern har de ju börjat köra så här. Det spelar ingen roll att någon har skrivit innan. Om våra källor skriver det, då skriver vi det.
Jag fattar.
Så jag tror att det är liksom någonting som händer generellt sett med att krädda och inte krädda och sånt där.
Ja.
Sen är det ju den tröttaste diskussionen när journalister skäller på varandra för att man inte har kräddat. Jag såg någonting nyligen. Det var typ någon statistik som Discovery hade lagt ut.
Ja, just det.
Och då hade du någon lokaltidning lagt ut samma.
Det var publikrekordet på studenternas.
Ja,
som UNT, då, Uppsalas nya tidning, hade redogjort för typ samma dag, eller dagen innan.
Ja.
Och så hade Discovery bara listat de 10 högsta publiksiffrorna på studenternas när Bayern var på besök här för några veckor sedan. Lackar UNT.
Ja.
Var är kredden?
Ja.
Vad fan är kredden?
Vi behöver det. Vi är en liten tidning.
Nej, men i morse då så klev ju i alla fall då The Athletic ut och sa Dandil. Haaland kommer.
Ja, och vem är gubben där då? Det är ju någon där.
Jo, men skit i vem som liksom är budbärare och vem som är källa. Om vi utgår från att Erling Haaland är klar för Manchester City. Ja, alltså jag det har
pappa agent har sagt något. Du snackar om timglas och grejer.
Nej, det var ju Fjörtoft.
Jaha, Fjörtoft.
Och alltså, hans grej är väl utöver då sitt reporterjobb på norska vi har satt. Så är väl han då tight med Alf Inge sen deras spelarkarriärer. Och har väl lite liksom, så som du alltid trott dig ha med Albin. Men där Martin Klette gång efter gång efter gång har svikit dig.
Ja.
Du ska få det här först, Thomas.
Ja.
Du ska få det här först.
Han är disco där. Får man kanske eventuellt lite byline-bild med.
Ja. Men bara spontant, Haaland till City, vad tänker du, vad känner du?
Nej, men det är väl den spelaren som man har väntat på ska komma, alltså den spelartypen som man har väntat på ska komma. Det är det som ska göra att Manchester City liksom tar det sista klivet och bara vinner kvadruppen och alltihopa. Och sen så det enda man vet om att det så kommer det inte bli, och det kommer inte få den effekten, för det kommer då ja, men eventuellt missa sin hemjobb, och det är det som är problemet, eller jag vet inte.
Men
jag
tror du inte vi har att göra med en
Mbappé i Real Madrid, vad skulle det göra med Real Madrid? Alltså det finns så mycket som kan hända i fotbollsvärlden, så att det är inte så att City bara kommer slakta rakt igenom kommande år bara för att Haaland går dit. Sen undrar jag hur det är med den där kroppen, hur mycket skador.
Mm, jo, men det tycker jag är en verklig adekvat invändning gentemot liksom Haalands framtidsprognos.
Plus att de spelar på ett annat sätt än vad Dortmund gör. Han trivs väldigt bra att komma liksom löpande och kraftfullt. Alltså ta Lukaku-diskussionen som har varit het under hela den här säsongen. Med att i Inter så kunde det bli lite ensam cirkus. Han kunde komma ut på kant, han kunde använda sitt kraftiga löpsteg och gå förbi. Och sen så helt plötsligt skulle han spela i ett mer possession-betonat Chelsea som inte alls passade honom. Skulle det kunna hända med Haaland till exempel? Jag vet inte. Jag vill bara inte tillskriva City några titlar bara för att Haaland kommer. Som många vill ändå,
nej,
märker jag.
Jag känner nog nu när jag hör dig att jag har en lite liksom bättre känsla för att det här kan vara en match made in heaven.
Absolut.
Än vad du verkar ha. Däremot som jag gav det här, jag håller verkligen med om invändningen kring hans skadehistorik. För den har inte varit på något sätt ljus senaste två säsongerna, och det är ju alarmerande när en så ung spelare har så många återkommande muskulära skador. Det är inte ett korsband eller ett brutet ben, utan det är hela tiden en vad här, en baksida där, en framsida där, en ljumske här. Det är ju inte bra. Och ska man då in i liksom den kanske tuffaste ligan som finns i ett lag som kommer gå långt i de flesta kupperna, och det ska spelas, Liverpool kommer ju nu spela alla matcher den här tävlingssäsongen. Alla matcher som de har kunnat spela kommer de ha spelat efter Champions League-finalen.
Ja, det är otroligt.
63 av 63.
Mm.
Och jag menar, då pratar så vi...
När du ska förbereda säsongen, hur många matcher är det vi ska liksom rotera och få till och få hela truppen att funka 63? Och så löser man 63. Det är stort bara det.
Ja, verkligen. Nej, men så att, där tycker jag att det finns en befogad oro. Men jag tror ju, när jag, alltså, ser man till hur City har sett ut den här säsongen, så har man ju så många gånger tänkt och känt, i alla fall jag, att ja, den här matchen hade ju varit klar efter 35 minuter om de bara hade haft en vettig nia där inne.
Mm.
Inte Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Sterling, Foden och jag vet inte, någon Mares, alltså det, som har snurrat. Det saknas ju någon som är på plats, som med både huvud och fötter och muskler och centimetrar bara trycker in,
absolut,
bollarna.
Nej, men det är klart att det måste vara liksom utgångspunkten när man kollar på City med Haaland. Det är bara det att jag märker att många tror att det nu är över för alla andra lag lite grann. För att nu har man äntligen fått den där sista pusselbiten. Och det tror jag definitivt inte. Utan det finns mycket som kan hända. Sen ska det bli jävligt kul att se honom i City.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det håller jag med om och se vad det kan göra.
Absolut.
Och jag tror på det också. Alltså,
och sen så måste man ju också säga att med tanke på att Alf Inge, hans pappa då, har den historik han har i Manchester City, i ett annat Manchester City, så finns det också
olika klubbar.
Ja, verkligen. Men det finns ju någonting romantiskt i det.
Herregud.
Sen så är det väl klart att Erling Haaland aldrig hade gått till det Manchester City som Alf Inge spelade i, bara för att pappa...
Du ska nog se att Erik Niva kan romantisera den här flytten å det grövsta.
Ja, jo. Och då är det ju bara att ta plats på Niva-tåget.
Herregud, ja. Ja. Jag sitter bänkad.
Då är månen blå igen.
Ja.
Då är det bara att sjunga upp. Nej, men det tycker jag ändå är liksom så här, det är några procent romantik som ändå gör det här lite cleanare.
Vackert och cleanare, absolut.
Än att det bara hade varit vem som helst som hade gått till det här.
Nej, men så här, det rikaste laget köper den dyraste spelaren.
Jag tyckte annars du summerade det mesta av det bästa från Premier League-helgen. Det var ju sorgligt, återigen, att se Manchester United pulveriseras av lilla Brighton, som jag hörde säga. Brighton, tyckte jag var fint.
Ja, ibland så.
Det var
fick jag någon medan från polare. Vad hände med Potter nu? Vart går han? Direkt efter 4-0 mot United. Jag sa, det behöver inte betyda någonting.
Nej, men frågan är väl nu. Alltså, det snackades ju både Spurs och Arsenal redan under förra säsongen.
Vi ser vad som hände med Conte efter den här säsongen. Har inte jag sagt att han ska lämna i sommar?
Jo, du har väl sagt PSG hela tiden där. Mm. Nej, men jag menar bara efter den här säsongen, nu blir det ju då vänstra halvan för Brighton, vad det verkar. Och jag menar med en sån här insats och ett sånt här resultat mot ett lag som Manchester United i slutet av säsongen kommer ju stärka Potters aktie ytterligare över sommaren. Så att, alltså, det är ju bara en tidsfråga innan någon av de större klubbarna fattar att det här är en byggherre som över tid kommer utveckla den här klubben, kanske framför allt spelmässigt, vilka som än tar honom. Klopp fick en liten släng av sleven där efter sin kritik gentemot Conte och sättet han väljer att spela sin fotboll på. Det tycker jag är så jävla osnyggt gjort. Herregud, vad fan, Liverpool är världens bästa lag. Att åka till Anfield och i det här läget ta en poäng av dem.
Ändå ha någon chans till 2-1 också.
Ja, men herregud, de tar ledningen. De leder den här matchen med 20 minuter kvar.
Såg du Parma Kulusevski? När han tar bollen bara och driver förbi.
Fan vad det var upp och ner för Kulusevski i den här matchen.
Dålig första framförallt och sen så mycket bättre i andra. Men just det här som jag har saknat lite grann både i Juventus och delvis också i Spurs. Att han har förmågan att driva förbi sina spelare. Alltså när han ändå spelat typ 70-75 minuter och alla är trötta och han själv borde vara trött. Att han har kraften i benen att liksom bara passera med löpstyrka. Det fick han ändå visa där. Det tycker jag han gjorde jävligt bra.
Luis Diaz, återigen, overklig insats. Men oj vad sval han är, Sala nu. Alltså, han har gjort mål i en av de 12 senaste matcherna för Liverpool. Ja,
får se om det eventuellt har någon betydelse när majballonen ska ut.
Men, kom ihåg stolparna mot Inter.
De ska vi inte glömma.
Känn lite lätt på dem.
Känn lite lätt på dem.
Ja, jag älskar att de fortfarande är i spel under stolpskotten. Ska vi bara snabbt konstatera också då att Carlo Ancelotti inte längre tar ut Real Madrids lag, utan det gör fystränare Antonio Pintus. Jag tyckte det var kul att de gick ut.
Vi pratade ju om det.
Nu blir det försäsong. Tre veckors försäsong här inför finalen. Och det var ju liksom väldigt uppsnackat inför det här derbyt mot Atletico igår. Att de skulle göra, eller inte göra då, en pasillo. Spaniens Guard of Honor, där man applåderar de nykorade mästarna inför. Och hur mycket diskussion och debatt det än var kring det här, så märkte man att Real Madrid sket ju vilket.
Jaja.
Alltså såg när Casemiro byttes ut där och han och Ancelotti bara tog garva. Ligger under med 1-0 mot Atleti borta.
Saknas man Cigaro.
Verkligen. Så att men Real Madrid var ju inte ens där. Men Atletico Madrid tog ju ett jättekliv mot Champions League. Som Barca nu är klara för.
Mm.
Vi får väl börja kika på datum.
Du bestämmer datum.
Mm. Jag ska höra med Pintorp hur landet ligger, hur schemat ser ut.
Ni har väl typ likadana scheman.
Och så får vi också vänta in då de sista omgångarna för att se huruvida det blir norsk krabba eller inte.
Och
det är ju andra platsen som stipulerar den lilla klausulen.
Just det. Jag tror det är en 500 extra för varje krabba och då är vi tre så det är 1500. Helvete!
Aja.
Ja,
men det
är... Nej, men det bröstar jag. Det ska bli kul.
Det tror jag säkert att du gör. Med det sagt, vi tar oss till Italien.
Ja.
Och Serie A-toppen.
Ja.
Vad kände du i fredags när Empoli gick fram?
Nej, men då känns det som ett sånt jävla bogey-team.
Men det var ju passa in. Alltså, då känner man ju... Nu är de tillbaka.
Ja,
fan vad man har saknat passa Inter.
Jag började ju i tanken, eftersom jag har krönikerat i 20 år, om man adderar också svenska fans och Expressen ihop. Så när jag sitter och kollar på fotbollsmatcher så går min arbetshjärna igång ofta sådär, och börjar tänka liksom i krönikertermer. Och då var det liksom, nu ska jag gå hårt på Simone Inzaghi. Det var så mina tankar gick. Att han inte har det. Han är för dålig. Han pallar inte i de stora matcherna. Och så där. Men det gör han ju. Det gör han. Och han är en jävla fin tränare. Och han ska givetvis liksom fortsätta i Inter och fortsätta bygga det laget.
Men följer man Simone Inzaghi längs linjen
han är ju
en
lite
match
patsa,
när det verkligen är crunch time?
Ja.
Det är nog inte många tränare i fotbollseuropa med högre liksom pulspåslag. Den där pumpen får jobba.
Ja, det får den verkligen göra. Och
det är tur att han inte ser ut som Corvino.
Ja, det är en jävla tur.
Alltså, då hade det varit två knän i backen.
Herregud,
efter en kvart.
Mm. Nej, han är ju den intensiva tränartypen. Jag gillar ju dem. Det finns ett engagemang i det där som jag tycker är väldigt bra.
Mm. Och så vänder de ju och vinner. Och när allting var över så var det ju närmare 6-2. En poängförlust.
Jag är otroligt trött på typen som ska Svennis typen som ska sitta på bänken och liksom vara lugn. Avskyra.
Samtidigt så är man ju också, i alla fall jag, man orkar ju inte liksom Diego Simeone
alltså på alla tränarbänkar så hela tiden ska vara liksom Sergio Cosmi och vad heter han, David Nicola i Salernitana och kasta skor liksom, så
stå hytter med skor.
Nej, men det är väl bra att det finns en balans i det. Ja. Men det är inte mina tränare.
Nej, men som sagt, det var ju närmare 6-2 när slutsignalen ljöd, en poängförlust här för Inter. Och då var det ju två långa dygn för Milan då att liksom konstatera att Inter var förbi i tabelltoppen, att man skulle till Bentegodi och möta det dödliga Verona, där man har sumpat två Scudetto tidigare i historien. Och när då också Faraoni nickar in 1-0 till Hellas.
Snyggt.
Ja, men alltså ytterback. Det var ju liksom, det var ju Robertson Trent klass på Lazovic Faraoni här.
Sa du också i studion. Mm.
Nej, men jag tycker att det är enormt starkt av Milan att vända ett underläge på bortaplan mot en tuff motståndare igen. Man gjorde det mot Lazio, man gör det två veckor senare mot Hellas med den historik som finns mot ett avslappnat lag som bevisligen i princip hela säsongen har varit starka och stört de bästa lagen och gjort mycket mål. Är jag mäkta imponerad över hur Rafael och Sandro Tonali främst där kliver fram när det verkligen ska avgöras.
Nej, men det är någonstans moralen, förmågan att kunna lida sig till segrar, men moralen handlar ju snarare om att kunna vända ett underläge. Och jag tror att det är det som kommer känneteckna det här Milan. Alltså, tittar man på laget dessutom, Florenzi sa det efter matchen-intervjun, han fick frågan om han hade varit i ett lag med så stark moral tidigare och liksom gruppdynamik och allting sådär. Och han liksom tänkte till två sekunder så sa han bara, aldrig ett så här ungt lag. Och då var jag tvungen att bara gå in och kika lite lätt på Milans startelva och trupp och sådär.
Känna lite lätt på medelåldern.
Ja, och det är alltså 20-25-åringar rakt igenom, förutom då några undantag. Florenzi är 1, han är 31, Giro är 1, Zlatan är 1, sådär. Men annars är det liksom 9 av 11 spelare mellan 20-25 år.
Mm.
Och det glömmer man också bort lite grann, i att det här är ju en trupp byggd för framtiden. Ser man på de spelarna som är direkt avgörande och några ligans bästa spelare, Theo Hernandez, Leao, Tonali, de har precis börjat sina fotbollskarriärer också. Mm. Så att man måste nästan se på det här Milan med den moralen också, i den unga åldern, med de spelarna som kan vara avgörande i titelstrider. För här byggs ju en vinnarmentalitet i klubben. De bygger ju den just nu, den nya Milan. Att det här är att vänta de kommande 10 åren.
Sen blir det ju tydligare och tydligare för varje inhopp som sker att Zlatan är färdig som spelare. Det är liksom så här, in på plan några minuter och var där.
För men att bara hans närvaro gör ju någonting.
Absolut.
Jag tycker Vicky sa det bra igår i studien också. Att så här, jo, men han skulle mycket väl kunna liksom komma in i 87 minuten och typ assistera någon eller hitta ett mål.
Nej, jag har gett upp det.
Okej, men assistera.
Låt oss vara ärliga.
Och låt oss vara tydliga. Exakt. Assistera.
Men man sitter ju och jobbar Zlatan att han ska vara på plan. Milan får väl liksom spela med 10,5 spelare sista kvarten av matcherna.
Spela med honom istället för en halv Dan Giroud i den här matchen. Helvete vad trubbig han ser ut.
För Zlatan ska lyfta den där titeln. Han ska hänga upp skorna i björken.
Vet du vad Haaland borde ha gått? Till Milan. Det hade varit perfekt. Det var match made in heaven.
Men jag vet inte om du noterade det efter matchen också, det Pioli sa om just Zlatan och hans betydelse.
Jo. Alltså, att han pratade om historien. Om du ska bli om ihåg.
Han sa något väldigt vackert. Alltså, han peggade upp det på samma sätt som Hamrén peggade upp Zlatans brandtal i halvtid när Sverige hämtade upp 0-4 till 4-4 bortom mot Tyskland. Kommer du ihåg det?
Ja, ja.
Och sen så när man säger, jaha, men vad sa han då?
Ja. Kom igen, gubbar. Det var liksom, samma här då. Vill ni bli ihågkomna?
De man har snackat med liksom, från det landslaget 2012. Så, jag är snäll om jag ger 3 svaga plus till det som sas. Det var, liksom, det var 2 plus snack. Men Hamrén är där och liksom kryddar och saltar och pepprar och bygger upp det till kanske tidernas Braveheart-tal.
Ja.
Och sen så kände jag exakt samma sak igår när jag bara såg rubriken från Pioli där. Zlatan sa något otroligt. Han sa något väldigt vackert. Och så läser man in sig på liksom vad Zlatan faktiskt ska ha sagt. Ah, vill ni bli ihågkomna i Milans historia? Då är det nu det gäller.
Exakt, jag har citatet här. Från Milan kommer alla ihåg de spelarna som har vunnit Scudetti och Champions. Så om vi också vill bli ihågkomna så har vi 3 matcher kvar att vinna. Det är det. That's it. Wow! Spelar satt bara där. Men sen är det ju någonting med, alltså, han är ju definitivt en ledare.
Men man vet ju att Pioli får ju puls på slag. Ja. Alltså, så mycket känner han ju för Zlatan.
Absolut, och det gör nog alla i det omklädningsrummet, på tal om liksom när Bengian kommer in i Real Madrids omklädningsrum. Det är som när han kommer in i det där omklädningsrummet så lyssnar folk. Alltså, det är 20-25-åringar som jag precis sa. Och så är det Zlatan Ibrahimovic, 42, som kunde vara deras pappa. Som säger till dem hur man ska vinna den här ligatiteln. Och vi får heller inte glömma bort var Milan kommer ifrån innan Zlatan. Och vad Zlatan har gjort i Milan sedan han kom. Nu kanske inte liksom, avslutningen på den här podden är någon slags summering av Zlatans tid. Det kan vi vänta på. Men bara konstatera att det var en klubb i kris. Det var en klubb i total spillror. Och man visste liksom inte framtiden. Och skulle man ha Rangnick eller skulle man ha Paolo Maldini. Och det var Jidder med Bobban. Och många av de här Chalanoglu, de här spelarna. Kessie, alla.
Chalanoglu.
Ja, sorry, hej. Chalanoglu.
Stumt G. Chalanoglu.
Chalanoglu. De såg sig som fördetting, men fotbollsspelare som var slut. Man garvade åt de där lirarna. Och det var ju ändå stommen sen när Zlatan kom. Och jag tror ju att när man summerar den här Scudetton så kommer man gå tillbaka väldigt mycket till att så här, när man summerar Zlatans Scudetto så att säga i år, så kommer man gå tillbaka till liksom tiden innan han kom den här januaridagen till Milano och hur det såg ut och hur det ser ut idag. Självklart så är det mycket cred till Pioli, det är mycket cred till kanske den som ska ha mest cred av alla, Paolo Maldini. Men i den ledarstaben som vi slarvigt kan kalla den, så finns också Zlatan Ibrahimovic som en ledare i spelargruppen hela tiden.
Mm.
Och förutom målen, och för han har fan i mig gjort bra matcher och bra säsonger och varit bidragande på planen, så tror jag att den största egenskapen som Zlatan har haft och som han har här nu, det är att vara en ledare oavsett vad de där orden som Pioli nämner var.
Och dramat fortsätter alltså på söndag. Då kör vi dubbelmacka i fotbollssöndag Europa.
Kul!
Det är först Milan-Atalanta, avspark 18.00. Följt då av Cagliari mot Inter, avspark 20.45.
Häftigt.
Milan behöver 4 poäng för att säkra den här ligatiteln. Vinner man mot Atalanta, ja, då räcker det med 1 poäng i den avslutande omgången, alldeles oavsett vad Inter gör. Men Atalanta är ju, som alla som kikat Serie A de senaste åren, ett lag som kan ha en dag där de är Europas bästa lag, världens bästa lag, genom tiderna.
Helt otroligt att titta på.
Så att jag förväntar mig en jävla holmgång på San Siro till slutsålda läktare. Men det är mycket fotboll innan dess. Coppa Italia-final på onsdag. Det är Gnaget Malmö i en tidigare lagd sommaromgång eftersom båda lagen ska ut i Europa. Det är La Ligas 36:e omgång där det är ett ruskigt race om Europaplatserna. Och som du var inne på, nedflyttningsstriden går vidare.
HSV ska ut. Sista omgången i Bundesliga.
Precis, det är i Schweiz.
Och i Bundesliga.
Ja, jag tror du.
Nej, men det tänkte jag att folk fattade när jag sa Hausfall, så sa jag också sista omgången i Bundesliga.
Allsvenskan rulla vidare ikväll. Ja, men vad fan, det är så jävla fina tider de här veckorna i maj.
Det är det sannoliken. Sen är det också sista chansen att tävla på Hockeytotos Instagram om biljetter och en resa till Sverige-Tjeckien-matchen i Tammerfors. Otrolig resa faktiskt. Så jag tycker man ska ta en citronlime. Den passar verkligen i den här årstiden. Det är 20 grader ute och sol. Man mår jävligt bra och det är gott och det är läskande att dricka en Celsius som en del av ett aktivt liv som jag lever. Men budskapet tydligt, va? Gå in på Hockeytotos Instagram och var med och tävla om biljetter. Och sen så hade det varit fint att sitta här nu på måndagen och blicka mot kvällens match Fiorentina-Roma med häng på sätta Toto-trippen. Men av någon jävla anledning så blev det bara 1-1 mellan Liverpool och Spurs. Det var ju mycket chanser och alla som såg den matchen förstår vad jag pratar om. Men nya tag till nästa helg. Borta på Betsson.
Så får det bli. Hörrni, vi hörs igen om några dagar. Ta hand om varandra. Till dess, vila i frid. Bengan Johansson och ciao. Who's the black private dick? That's a sex machine to all the chicks. You're damn right. The man that would risk his neck for his brother, man. Can you dig it? Who's the cat that won't cop out when there's danger all about? Right on. You see, this cat chef is a bad mother.
Shut your mouth.
What I'm talking about, Chef?
Well, we can do it.
He's a complicated man, but no one understands him but his woman.